Roger, hur stilla står fronten?
Stilla står det inte, men inga större förändringar.
Rickard, hur är stämningen i Odessa?
Ja, den präglas av ett sammanbitet självförtroende.
Maria, hur hotar det ryssarnas semester?
Det är det stora orosmolnet nu, särskilt när det faktiskt dör människor i traditionella semesterorter som Krimhalvön.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in avsnittet på förmiddagen torsdag den 25 juni. Samtidigt som Ukraina fortsätter med omfattande attacker mot mål i Ryssland så hävdar Putin att ryska styrkor gör stora framryckningar på marken. Men hur ser läget vid fronten egentligen ut? I veckans avsnitt ställer vi oss också frågan hur långt borta nya fredsförhandlingar är. Gäster idag är Roger Djupsjö, lärare vid Försvarshögskolan, med på länk. Välkommen.
Tackar.
Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslandskorrespondent. Hej.
Hej, hej.
Och så Rickard Myrenberg, radions utsände på plats i Odessa i södra Ukraina. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, Odessa har ju varit en hårt utsatt stad under hela det fullskaliga kriget. Hur är läget just nu där du är?
Ja, alltså, som alltid när man kommer till Ukraina så slås man av kontrasterna. Alltså, vi befinner oss här drygt 5-6 mil sjövägen från ryskkontrollerade områden. Ändå så finns den här funktionaliteten. Alltså, trafikljusen fungerar, restaurangerna är öppna, spårvagnen skramlar fram. Jag möter ett gäng unga tonårstjejer som går runt i såna här cosplaykläder, alltså klär ut sig som gestalter i asiatiska anime-serier. Och man slås av hur europeiskt vanligt Ukraina också är och dessa. Men samtidigt så har man det här kriget i bakgrunden, flyglarmen. Jag var nere på stranden igår där en kvinna dödades häromdagen av splitter från en rysk drönare när hon låg och solade där. Och under natten så var jag också vid ett luftförsvarsenhet här. Och då var det helt lugnt, inga drönare. Så man kämpa på och man slås av de här motbilderna, kontrasterna hela tiden.
Mm. Och samtidigt som ryska attacker pågår varje dag mot Ukraina så har ju fokus den senaste tiden legat på ukrainska attacker mot mål i Ryssland.
Украина нанесла ракетный удар по Воронежу. Губернатор Александр Гусев заявил, что в результате этого удара повреждены производственные объекты одного из предприятий.
Радио Свобода om hur ukrainska kryssningsrobotar träffade en fabrik i staden Воронеж, cirka 50 mil söder om Moskva i början av veckan. Enligt Ukraina så tillverkar fabriken komponenter som används i ryska vapensystem. Enligt ryska myndigheter dödades 5 människor i attacken. Bilder från Voronezh visar tjocka svarta rökmoln som stiger upp över stan. Och det här kommer efter förra veckans omfattande ukrainska drönarattacker mot Moskvas stora oljeraffinaderi. Hur ser reaktionerna i Ryssland ut efter så här stora attacker, Maria?
Det har varit ovanligt mycket negativa reaktioner på sociala medier. Alltså människor som har kritiserat att det inte har kommit några varningar, att det inte finns några skyddsrum, att de där i eliten struntar fullständigt i oss, de bryr sig inte om oss. Och den här typen av reaktioner har inte varit lika omfattande tidigare. De har såklart funnits, och så finns det de här som säger ja, jag har ju hela tiden varit emot kriget, men det här visar verkligen att nu måste detta få ett stopp. Alltså de säger att de då inte har talat om detta tidigare, men att de i själva verket är emot kriget.
Och samtidigt så har vi sett köer efter bensin också i Moskva och runt om i hela Ryssland.
Ja, precis. Det är ju ransonering. På vissa bensinstationer får man bara köpa 10 liter. Och det här är ju ett hårt slag mot regimen, eftersom det är ju någonting som Putin har levererat, att man har billig bensin, att man kan räkna med att drivmedel är inte ett problem utan det finns i överflöd, och det är så att säga en del av den här stabiliteten som han då har stått för. Det kan han inte göra längre.
Mot Moskva så användes drönare, mot Voronezh nu kryssningsmissiler. Vad är det som gör att Ukraina har den här kapaciteten just nu, Roger?
Ja, det har ju skett en utveckling från att bara ha drönare i och för sig många olika sorter, så har man nu även lyckats framställa egna kryssningsmissiler, Flamingo och Neptun också, som är något lite mer korträckviddig. Och det gör ju att man har en annan vapenarsenal, en annan verktygslåda att använda. Så man använder sig liksom inte bara av en typ av drönare eller en typ av kryssningsmissiler, utan man kan kombinera det. Och det gör det svårt för det ryska luftförsvaret. Att skjuta ner en kryssningsmissil är betydligt svårare än att skjuta ner en drönare. Vilket innebär att man måste så att säga koncentrera sina luftvärnsförmågor på olika platser nu så att kunna möta båda de här hoten. Och det gör det självklart svårare för Ryssland och lättare för Ukraina. Och det här är ju ett växande hot från, som Ukraina kan utsätta Ryssland för att man är bara i starten av antalet sådana här missiler man kan producera och så vidare. Så att det här är någonting som talar för Ukraina, att man framgent har mer av den här typen av vapensystem att sätta in.
Jag såg att mot Varoner så användes även brittiska Storm Shadows, men är det annars i första hand egentillverkade vapen man använder nu?
Ja, det är så. Ukraina litar mer eller mindre bara på sig själv vad gäller den här biten. Så att man har helt enkelt sett till att på olika sätt framställa de här. Sen har viss framställning skett i samarbete med västliga länder. Men man har flera saker på gång. Bland annat en ballistisk missil tillsammans med Storbritannien. Så att det här talar för Ukraina i längden.
I ryska statskontrollerade medier så nämns de här omfattande attackerna mycket knapphändigt. Men i veckan så tog Rysslands president Vladimir Putin själv upp frågan.
Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается.
Under ett regeringssammanträde i tisdags så kopplade Putin samman de ukrainska attackerna med läget vid fronten, där han hävdar att Ryssland gör stora framsteg och tar, som han sa, bosättning efter bosättning. Som ett svar på det, sa Putin, försöker nu Ukraina förstöra rysk energiförsörjning och ryssarnas semester. Stämmer det att Ukraina genom sina attacker hotar ryssarnas semesterplaner, Maria?
Det beror ju på vad de har tänkt att semestra någonstans, men de vänner jag har som till exempel finns i Sochi-området, de har ju länge berättat om att de ständigt har luftlarm där, att de hela tiden hör drönare i luften, så att det är ju inte så attraktivt längre. Plus att det har varit mycket utsläpp som är kopplade till kriget i längs Svarta havskusten. Sen är det ju Krimhalvön då. Man ska komma ihåg att väldigt många ryssar är mer eller mindre tvungna att åka på semestra till exempel Krim, för att de får den semestern via sitt jobb. Alltså de jobbar statligt eller kommunalt, och då får man en billigare semester på det sättet. Och de kanske inte har så mycket val, men för många andra så är ju Krim absolut inte attraktivt längre. Dels för att det finns knappt någon bensin, inte el i den största staden Sevastopol. Att det är ransonering på, och de visar bilder på olika affärer där hyllorna gapar tomma. Och sen också att det senaste natten till idag, när vi spelar in det här, så dödades två människor på Krimhalvön i drönarattacker som Ukraina genomförde. Så att säkerheten är ju noll för den som åker dit för att semestra.
Och Vladimir Putin hävdar alltså att Ryssland gör stora framsteg vid fronten. Rickard, du är på plats i Ukraina. Vilken bild får du av läget på marken?
Ja, så jag sa ju tidigare att stämningen här kan sammanfattas med någon form av sammanbitet självförtroende, och det är en skillnad här jämfört med när jag var här i höstas i Kiev. Då var det bistert, det var kallt, det gick inte särskilt bra för Ukraina på fronten. Det var mycket prat om att man skulle förlora den här staden Pokrovsk vid fronten, det var bara en tidsfråga och så vidare. Men nu finns det en annan känsla här ändå, tycker jag. Ukraina har ju lyckats föra över kriget långt in i Ryssland på ett helt nytt sätt. Och folk här, de ler åt de här videoklippen på ryssar som undrar vad som händer. Det är från Krim till Moskva. Och säger att ja, kanske kommer de nu förstå vad det här, allt det här handlar om, menar man här då i Ukraina. Och jag pratade med en talesperson för den ukrainska flottan här i Odessa om de här ukrainska drönar- och robotattackerna mot Krim. Och han beskrev det, alltså Krim, som ett liksom fast hangarfartyg vid Svarta havet. som nu får allt svårare att klara sig. Och han sa att det uttalade ukrainska målet är att slå hårt mot den här halvön och skära av försörjningen helt. Ukraina behöver ju inte inta militärt den här halvön Krim, utan man tycker då att det symboliska värdet av att minimera den ryska militära förmågan från Krim räcker. Den är nästan större. Och Krim var ju också en del i Putins återtagande av det som han såg som ryskt, och nu verkar inte det riktigt hålla längre. Folk vill ta sig därifrån, och det var som Maria var inne på tidigare, brist på el och bränsle och så vidare. Så fokus ligger nu ganska mycket på Krim, skulle jag säga.
Och om vi talar om fronten, så har det ju länge sagts, till skillnad då från vad Putin hävdar, att den i princip står still. Har det förändrats nu, Roger?
Nej, den står i princip still. Det är ju just staden Konstantinivka som är liksom omstridd just nu, och där man kan säga att Ryssland till med stor manskapsförlust har lyckats infiltrera, och strider pågår i den här staden. Och det innebär ju att visst, då kan man ju säga att Ryssland har en viss framgång, men det är ett oerhört pris. I övrigt kan man väl säga att fronten står mer eller mindre still. Det som händer längs fronten idag, det är väldigt mycket drönaroperationer, drönare som används, både markdrönare och luftdrönare, för att vinna någon form av framgång. Men det är otroligt lite som egentligen händer, utan det här är snarare då från ukrainsk sida att man har viss framgång i de här drönaranfallen, men det rör sig också om väldigt få terrängområden som så att säga, det här omfattar.
Mm. När du säger till ett väldigt högt pris, det florerar ju olika siffror om hur många som stupar varje vecka. Vad har du sett om det senaste?
Nej, men man har ju ungefär så någonstans kring 1000 ryska soldater om dagen blir så att säga försatta ur stridbart skick. Och sen är det ju bara att räkna. Det är någonstans kring de här siffrorna. De tror jag inte är överdrivna, utan de är nog ganska så att säga sanna. Sen självklart är det mer på vissa ställen och mindre på vissa ställen, men det här med infiltrationstaktik som Ryssland bedriver, det är oerhört svårt att vinna liksom någon större framgång här, utan de här små grupperna som försöker sig ta sig igenom, de är hårt ansatta av framförallt ukrainska drönare, vilket gör det väldigt, väldigt svårt. Mm. Och det tar också lång tid, vilket innebär att det blir många soldater som går åt innan man har byggt upp så stora styrkor som har infiltrerat att man kan påverka de ukrainska försvararna. Men visst, sakta men säkert, klassiskt ryskt, så tar man sig sakta, sakta framåt. Men mer än så är det inte.
Och just den här staden som du pratar om, Konstantinivka, söder om Kramatorsk i Donetskregionen i östra Ukraina, där har strider pågått sedan i höstas. Och staden har ju beskrivits som central för det ukrainska försvaret. Och nu hävdar då Putin att man är nära att ta den här staden. På vilket sätt är Konstantinivka viktig, Roger?
Ja, det är ju en del av försvarslinjen. Det är ju lättare att försvara städer på grund av att det är mycket så att säga, komplexare infrastruktur, där tunnlar, källare och så vidare och så vidare. Så att städer är lättare att försvara, och självklart så är det en förlust när man förlorar en sån här stödjepunkt. Men jag vill inte säga att den här staden är den viktigaste. Längre västerut så kommer ju till exempel Kramatorsk och två andra städer som ligger på en linje. Och det är väl de som egentligen är de viktigaste idag, att man inte tappar. För då finns risken så småningom att man tappar Donetsk. Men just nu ser det ju inte så ut, och med den hastigheten som det här går framåt så kommer det ta en otroligt lång tid innan Ryssland lyckas med det. Men som sagt, det här... Jag skulle säga så här, att Ryssland till viss del förblöder genom de här framgångarna. Det är som man brukar säga, en sån här seger till och vi förlorade. Det här kostar Ryssland mer i förluster än vad man vinner rent taktiskt eller operativt på det. Ukraina har ju ett strategiskt mål att sätta cirka 50 000 ryska soldater i stridbart skick varje månad. Idag kan Ryssland producera ungefär 35 000 soldater i månaden, vilket innebär att man på ett strategiskt sätt då, så att säga, trots att man förlorar terräng, så tar man så att säga och sätter så många ryska soldater ur stridbart skick som möjligt. Och det är egentligen målsättningen, inte att till varje pris hålla terrängen. Så att jag tror inte man behöver stirra sig så där jätteblind på att Ukraina förlorar en kvadratkilometer här och där, utan det finns en strategisk målsättning i detta. Det ska kosta Ryssland så mycket som möjligt.
Ryssland hävdar ju ofta att man är nära att ta en viss plats eller att man redan har gjort det. Och enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War så ska rysk militär ha använt AI-genererade bilder på flaggnedsättning i utkanten av till exempel just Konstantinivka. Varför skulle Ryssland göra så om det stämmer, Maria?
Det här är ju ett sätt att försöka få ryssar att tro att det faktiskt är så att man går framåt längs fronten. Men jag skulle säga att idag så är de flesta ryssar också medvetna om att det händer ingenting och att alla de här erövringarna är futtiga i förhållande till den stora bilden. Så det är klart att man vill stärka då tron på att den egna militären är framgångsrik. Men jag tror faktiskt inte det är så många som köper det längre i Ryssland heller. Och därav också de här mer öppna sociala medierprotesterna.
Och när det gäller kriget lät det så här från Ukrainas president Volodymyr Zelensky i veckan.
Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі і спрацювати на мир.
Ja, ryssarna ska inte längre tro att det är stenar som faller från himlen, sa Zelensky, och menade att Ukrainas attacker mot Ryssland måste fortsätta för att pressa Putin till ett avslut på kriget. Och i veckan så sa Putin att Ryssland visst är redo att förhandla, men som tidigare då på ryska villkor, vilket innebär en ukrainsk kapitulation. Varför pratar Vladimir Putin ändå om en förhandlingslösning just nu, Maria?
Men det här är ju det spel som han och Kreml har bedrivit med inblandning då av USA. Det här är att visa Donald Trump, presidenten, att det är inte alls så att det är Ryssland som är emot en form av fred, utan det är själva verket Ukraina som är problemet. Och så har man sagt hela tiden, och man har också gett helt felaktiga bilder av de förhandlingsförsök som har gjorts, och mer eller mindre sagt att det kunde man ha kommit överens om redan 2022 utifrån då falska uttalanden som de påstod gjordes som inte gjordes och så. Och det här är ett sätt att behålla då det som är väldigt viktigt för Vladimir Putin just nu, att man har USAs öra.
Men kan det vara så, när det uppenbarligen är hård press på Ryssland, att Putin ändå skulle vara intresserad av någon form av återupptagna samtal?
Jag tror att han sitter i en rävsax just nu, för att han är helt klart upptagen av att det är så många som är missnöjda bland ryssarna, den egna befolkningen. Även om inte de kan göra någonting för att förändra, så vill han gärna vara en populär president, och han vill gå till historien som en populär president som vann ett krig. Så det är väldigt svårt för honom att hitta någon form av lösning på detta, och det inser också ryssarna. Och det är just nu så är det nog det som han tänker allra mest på, skulle jag säga.
Och vad görs från Ukrainas sida just nu för att förhandlingarna om fred ska återupptas och ge resultat, Rickard?
Ja, alltså, det är ju det vi har varit inne på. I första hand så gör man ju det här genom att skaffa sig så bra position som möjligt innan förhandlingar kan ske. Alltså att pressa Ryssland till att göra det här så kostsamt som möjligt och symboliskt plågsamt för Putin som möjligt. Dels då genom att slå strategiskt mot industrier och oljeraffinaderier. Jag tror man har slagit ut en tredjedel av oljeraffinaderiernas kapacitet i Ryssland, och Ryssland måste importera bränsle och sådär. Men man måste också fokusera på att slå mot mål då i och omkring Moskva, Sankt Petersburg och Krim, och göra det tydligt för ryssarna vad det här handlar om. Och det här då gäller då i första hand då den här snaran också som dras åt kring Krim, som ju då står Putin nära som en slags politisk symbol för att pressa Putin så hårt det går. Och Ukraina har ju sagt att man är beredd att inleda samtal, men samtidigt så tror jag man nu är i en position där man inte vill göra det under vilka villkor som helst. Och man har ju nu under senare tid också fått liksom uppmuntran och beröm från Donald Trump, alltså Ukraina. Och det stärker ju naturligtvis Zelensky och Ukraina inför framtida förhandlingar.
Ja, USAs president Donald Trump har sagt att han är imponerad över vad Ukraina gör just nu. Roger, vad säger du om Ukrainas syn på förhandlingar i nuläget?
det finns inte mycket att förhandla om för Ukraina eftersom Putin fortfarande har sina utgångskrav. De är de samma som de alltid har varit. Och det handlar ju inte om förhandling då, utan det handlar ju om att en sida dikterar villkoren. Och när man dikterar villkoren så är det ju ingen förhandling man går in i, och därmed så kan inte Ukraina gå in i det, för då skulle man ju förlora hela sin, det allt man har kämpat för här nu sedan 2014.
Vad kommer det här kriget till sist att avgöras då? Är det vid fronten, i luften eller vid förhandlingsbordet, Roger?
Ja, det är vid förhandlingsbordet. Alla krig i det här fallet så kommer det liksom. De flesta krig slutar vid förhandlingsbordet, och det kommer inte vara så att en sida kommer kapitulera i det här kriget. Den möjligheten är uttömd sedan länge, utan det här kommer vara vid förhandlingsbordet som det avgörs i slutändan.
Rickard, vad säger du?
Nej, men jag håller med. Det är ju naturligtvis vid förhandlingsbordet kommer avgöras, men det är ju en form av, det är en kombination av allt det här. Det är ju en form av utnötningskrig via luften vi ser nu. Och vem klarar det här att stå ut längst och stå emot det här längst? Fronten är viktig, men som Maria var inne på tidigare, den är kanske mindre avgörande nu än tidigare. Men jag tror att ytterst handlar det ju om Putin, vad han kan tänkas göra. Är han villig att backa, vilket inte är sannolikt i nuläget? Så ytterst så avgörs det här ju av den som styr i Moskva, vem det nu är.
Maria?
Nej, men det som är intressant just nu skulle jag säga är att det sägs att det finns en spricka i eliten i Ryssland. Alltså den elit som står runt och är lojal med Vladimir Putin, att det finns de som tycker att det här är för högt pris, att kriget kostar för mycket och att det inte bara ruinerar landet utan också landets anseende internationellt, och att det därför finns strömningar som försöker på sitt sätt att påverka Vladimir Putin till att hitta någonting som skulle kunna kallas för en seger fast det inte är det. Och sen såklart krävs det förhandlingar, men jag tror faktiskt inte att Vladimir Putin kommer sitta ner med Zelensky i någon form av förhandlingar, utan jag tror att det krävs andra personer för att hitta en slutlig lösning.
Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Roger, vad har du sett?
Jag tycker det är intressant det här med Belarus och de här länkstationerna som finns här. Så nu finns ett ultimatum från Ukrainas sida att ta bort dem, annars tar vi bort dem. Det tycker jag är något intressant att följa upp.
Ja, just det, de här som då därifrån ska det styras ryska drönare har Zelensky sagt.
Absolut.
Rickard, din spaning i veckan?
Ja, alltså jag pratade ju med en ukrainska om en möjlig fred, om framtiden och om hur snabbt ukrainarna har blivit liksom västeuropeiska. Hur liksom kriget också i raketfart har liksom fått Ukraina att bli en viktig del av Europa, politiskt men också kulturellt. Och hon sa att även om det blir fred, hur den nu än kan se ut, så kommer det vara så att Ukraina ändå är hotat längs hela sin östra gräns hela tiden, för alltid, som hon sa. Och hon sa att vi ukrainer, vi måste fortsätta att vara smarta, hålla ihop och ha backning av Västeuropa. Och sen, en fred skulle ge oss andrum, sa hon, en chans att vila och slappna av, men hotet kommer finnas kvar från Ryssland.
Maria, din kremlologi den här veckan?
När jag såg en kvinna på Krim, 60 år, som nyligen fick en dom på 6 års fängelse för så kallad terrorstöd, och det hon hade gjort var att hon hade skrivit i sociala medier att det var väl bra om man attackerade bron som förbinder Ryssland med Krimhalvön. Och det här var alltså en kvinna som har tagit rysk medborgarskap precis som man måste, men som i grunden är ukrainare. Och då tänkte jag på att det är väldigt många ukrainare som vi inte hör idag, och det är de som lever i på Krim, men också i ockupation, och som bara väntar på att de ska få se att deras land blir återställt, det vill säga att de återlever i Ukraina. Och jag tycker man ska inte glömma de här människorna.
Tack Maria Persson Löfgren, tack också Roger Djupsjö och Rickard Myrenberg. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Och under sommaren så kommer podden släppas lite senare än vanligt, på torsdag eftermiddag istället för som vanligt torsdag morgon. Producenter idag, Jon Jeppsson och Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Millén.